God förmiddag, Guds folk. Nu har vi en stund tillsammans inför Guds ord. Det är ju fantastiskt. Vi pratade om det innan gudstjänsten, Helena och Lotta och jag här. Hur rikt det är att kunna samlas på det här sättet och låta Guds ord och Jesus, Guds ande, få vara i centrum för hela vår uppmärksamhet. Jag vill bara påminna om först att just nu har vi ju en predikoserie som heter På väg... Möten på väg mot påsken. Och som Simon predikade förra veckan, jag predikar idag och Samuel Klintefelt nästa vecka. Ni kanske såg på skärmen förut att det står att Samuel skulle predika idag, men jag är Otto Rimås och Samuel Klintefelt kommer nästa vecka. Det vi gör är att vi predikar ur Markus evangeliet, det åttonde kapitlets sista del, kapitel 9, 10 och början på 11. Och där vandrar vi i de här sex predikningarna lite fram och tillbaka i texten med en huvudidé att låta Markus få tala till oss och låta oss få spegla oss i de människor som vi möter i de texterna. Det är den gemensamma nämnaren i predikningarna. För att stärka vår tro och som Simon sa förra gången, få en allt tydligare bild av Jesus. Så läs gärna i förväg. Jag visar den här lappen. Det finns några stycken kvar där ute. Här finns de olika predikotexterna angivna. Och vi råder var och en som är med under de här gudstjänsterna att läsa slutet på 8, 9, 10 och början på 11 i Markus. För att få den här helheten. Det rör sig väldigt mycket i det här materialet. Det börjar där Simon var förra veckan i Caesarea Filippi. Långt en bit norr om Galileen. Och sen rör sig texten i snabb takt i Markus stil. Söderut ner mot Galileen. Och där hamnar vi lite grann idag. Men också idag i predikan till Judeen. Ner till trakten av Jordan och Jeriko. Och sen så småningom upp till Jerusalem. Det är högt tempo i Markus texten. Och det är många möten. Och vi ägnar oss åt att försöka förstå den här rörelsen fram emot påsken, som ju blir den stora dramatiska klimaxperioden i berättelsen om Jesus. Så välkomna till den här gudstjänsten som vi alltså ska ägna åt att röra oss i kapitlen 9 och 10, bland annat med den text som Lotta läste för en stund sedan. Vi kan konstatera att dramatiken i texten gradvis ökar ju längre vi läser. I Markus evangeliet går det alltså fort på bara några kapitel från Galileen till intåget i Jerusalem. I de övriga evangelierna med ytterligare textmaterial har vi mer att läsa om detta. Men ju närmare vi kommer påskhändelserna, desto mer dramatik är det i förloppet. Desto starkare stämningar och spänningslägen av olika slag. Och när jag går in i texten med oss nu idag så är det i kapitel nummer 9 där vi hittar en berättelse om hur Jesus kommer ner ifrån ett berg där han har varit med lärjungarna. Det är troligen berget Tabor i Galileen. Och där har Guds härlighet brutit igenom alla normala mänskliga förutsättningar för livet. De lärjungar som var med, Petrus, Jakob och Johannes, visste inte vart de skulle ta vägen, för det var så mäktigt. Och där får de som är närvarande höra en röst från Gud som bekräftar Jesu identitet. Det är andra gången. Första gången var när hans offentliga gärning började. Och nu verkar det vara som en slags introduktion till hans avgörande insats för mänskligheten. Nämligen att dö på korset för mänsklighetens skull. Jesus kommer ner från berget och möter i vår text som jag nu inte läser, men som du kan titta på om du vill. Den är i Markus 9, 9-14. Där möter Jesus en svår situation med en person som har det väldigt jobbigt. Jag vill skjuta in här att vi råder verkligen var och en att ha sin bibel öppen och bläddra när vi går igenom i predikningarna. Och jag vill passa på också i förbifarten då, men viktigt, att påminna om att vi har ett samtalsbord efter gudstjänsterna under den här våren. Och vi stimulerar verkligen, som Simon redan har sagt, till samtal om viktiga frågor. Och i gudstjänstsammanhang till samtal om predikan. Vid borden i allmänhet, men i synnerhet vid ett samtalsbord. Ta vara på den möjligheten att väcka tankar och frågor om, som du har med några vänner runt bordet inne i vår fikaavdelning. Så nu ska jag inte läsa den texten i Markus 9, utan jag bara relaterar till den genom att säga: när Jesus kommer ner dit möts han alltså av en svår situation som är en person som är svårt ansatt av onda makter, en pojke, och hans far ropar till Jesus när han kommer: förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Det är versen nummer 22. Förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Varpå Jesus säger att han kan. Och så gör han det också. Och efter det ropar den här mannen i någon slags befriande uttryck starkt. Han ropar: jag tror. Hjälp min otro. Och det är en väldigt intressant kombination av uttryck ur hjärtats djup. Det visar sig ju nämligen att i dessa många möten som Jesus har med människor, som beskrivs i våra evangelier också i Markus, så är det ofta så att de han möter har spänningar inom sig som är motstridiga. De har en slags kamp inom sig mellan gillande och reservation, kanske man kan säga, mellan övertygelse och tvekan, mellan tro och otro. Lotta citerade redan den texten. I den här mannen, i fadern, finns den här kampen mellan de två till synes motstridiga upplevelserna av mötet med Jesus. Och detta visar sig ju när man läser texterna vara väldigt typiskt. Det är många som möter Jesus med en dubbel upplevelse av honom. Och det är inte så lätt att hantera. Strax efter i det här sammanhanget, om vi går till kapitel 10, så kan vi läsa att Markus faktiskt påtagligt beskriver hur de går till Jerusalem. För i kapitel 10, vers 32... jag går alltså fram ett kapitel i texten här, så står det så här: de, alltså lärjungarna och Jesus, de var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Där har vi den där inre kampen igen. Där är lärjungarna och Jesus, och de har bävan inför vad som ska hända, för de känner av den ökande laddningen. Dramats intensitet har växt, och nu är det redan känt vid den här tiden, om vi läser Johannes evangeliet, att ledarskapet i Jerusalem har bestämt att den som erkänner Jesus som Messias ska bli utesluten ur synagogan. Det sägs vid två tillfällen i Johannes evangeliet. Det innebär att det är riskfyllt att erkänna Jesus som Messias. Och nu närmar sig en stor kris. Och de som är med anar det. Och har den här dubbla känslan inom sig och har bävan. Och de andra som följer med, om de står där det vi läste, de var rädda. Det är den yttre kampen som på samma sätt finns runt Jesus och med de som möter honom. Ihop med den inre kampen. Och det här är en slags, man kallar för, återkommande tema där hela berättelsen, inklusive den om Jesus själv, är fylld av yttre kamp och inre kamp. Bävan, men också rädsla. Jag säger inte att Jesus var rädd, men det är ju uppenbart att Jesus kämpade hela sitt liv både i det inre och i relation till det som var runt omkring honom. När vi läser den här texten så vill jag bara att vi noterar också, så vi har med oss det inför fortsättningen om min predikan. I den 32 versen i kapitel 10, där står det om Jesus: han gick först. De bävar, De är rädda. De är på väg till Jerusalem från Jeriko där det här inträffar. Och då står det, han gick först. Och jag vill stanna till ett ögonblick vid det, för det är ett uttryck som har flera intressanta bottnar. Det första är såklart att han själv, Jesus, där visar mod. Han går först in i det som blir som ett getingbo så småningom. Han går först och de andra följer med. Det är en slags, ja, att ta täten. Jesus är en typisk person som går först. I ett djupare perspektiv så vet vi också att Jesus kom att bli den första som gick i döden för att uppstå ur döden igen. Han är den förstfödde från de döda som vi har i andra texter. Och för det tredje tycker jag vi ska notera att Jesus fortfarande i våra liv går först. När vi rör oss genom våra liv går Jesus före oss, med oss. Jesus har tagit täten också i våra liv. Grattis kära vänner. Du har en ledare som aldrig kommer att svika. Som alltid kommer att gå först. Före dig, före mig, vad vi än hamnar i. Mot den här bakgrunden vill jag under några minuter nu dela några tankar på temat trons goda kamp. Vi lägger upp den första bilden. Vi har den där. Trons goda kamp. Jag har medförkunnare idag också. Jag tycker om att ta med mig någon kompis som predikar tillsammans med mig. Idag är det vitsippor ifrån Rumskulla prästängar som får vara mina medförkunnare. Den här bilden är tagen där uppe. Och den är oerhört het i kontrasterna mellan svart och vitt, mellan mörker och ljus. Trons goda kamp är temat för predikan. Jag vill faktiskt att vi vänder oss mot varandra ett par minuter, tittar på bilden och säger till varandra, vad säger den här vitsippan till mig, till oss, om trons goda kamp? Byt några ord med varandra. Vad säger vitsippan på bilden om trons goda kamp? Ja, jag känner, jag kan gå hem nu, för nu kan den där predika för resten av en stunden här, så kan vi dela så mycket med varandra. Tack för att du delade de tankar du fick. Vi ska läsa från första Timoteusbrevet kapitel 6, vers nummer 12. Jag läser den här också. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Där har du orsaken till temat i den här predikan. Trons goda kamp. Det finns så många olika slags kamp naturligtvis. Kamp i samband med prövningar och frestelser och tvivel och så. Och så finns det kamp emot ondskan. Men min predikan kommer inte att handla om de här stridsfronterna och kamparenorna där vi kämpar mot. Utan predikans innehåll är trons goda kamp. Som är kampen som vi har i vårt inre liv i tron och i den yttre meningen för tron. Det är trons goda kamp som den här predikan handlar om. Att leva i relation med Gud på denna jord innebär per definition att det finns en kamp. Av det enkla skälet att vi har tagit ställning för den evige och vi har bytt tillhörighet. Paulus beskriver det på sitt sätt i Kolosserbrevet 1:13 genom att skriva: han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det identitetsskiftet och det levnadsbytet innebär av naturliga skäl en kamp. En slags normaltillstånd där kampen består i att, som vi läser här, vi har en bekännelse inför många vittnen att vi har med Gud att göra och representerar det gudomliga på denna jorden. Och vi är kallade också till den kamp som det innebär att stå upp för Herren i denna värld. Det är ett slags normaltillstånd i det kristna livet helt enkelt. En slags nästan som ett DNA för Guds folk. Att per definition finnas i en situation där det spänner. Därför att vi har gjort ett val att följa Jesus. Att följa Gud och hans väg i vår på vår levnadsbana. Och därför har kampen av det här slaget inte någonting med kvaliteten i vår tro att göra. Noll. Det har att göra med vår tillhörighet. Så vi ska aldrig tänka när vi känner kampsituationer i våra liv att vi har klen tro eller har misslyckats i vår tro eller att vi överhuvudtaget har dålig troskvalitet. Nej, nej. Vi ska tänka så här. Vi är kallade att stå för ett liv som per definition innebär också kamp. Och det är ju kampen såklart att fullfölja Guds vilja i våra liv. Det är kampen att det ouppfyllda Gudsriket inte ännu motsvarar alla våra förväntningar som vi får när vi läser Guds ord. Vi har det men ändå inte. Det är här men inte fullt ut. Det är en kamp i det. Den har vi inom oss hela tiden. Det väcker många frågor för oss. Och såklart har vi ju det egna begränsade synfältet. Vi kan inte se så stort som Gud kan. Och när vi inser det får vi en kamp inom oss och en längtan att se vidare, längre, större. Och så går inte det. Och så brottas vi med sådana frågor. Det här är den inre kampen i våra liv. Och den är... Ja, vi kanske till och med ibland upplever att det går så långt så vi inte riktigt känner oss hemma i den här världen. Jag passar inte in. Jesus bad till sin far i den text som vi har i Johannes 17 bland annat så här: det tillhör inte denna värld. Om lärjungarna. När vi inser att vi har en tillhörighet i det gudomliga riket som vi gestaltar här i den här världen, då förstår vi att det är inte konstigt att vi också upplever kamp. Men det intressanta då, som är liksom poängen med min predikan idag, det är att det är en god kamp. Det är inte en ond kamp som vi betonar idag, utan en god kamp för ett gott syfte. Och att det går att beskriva den här kampen just som god, det är ju därför att vi tillhör Gud och hans rike i den här världen. Och det är något gott. Allt vi gör för Gud och hans rike är en god kamp. Och det är en kamp därför att det finns ett andra kraftfält som inte vill att vi ska göra det. Och det är klart att det också är så att kampen är god därför att målet är gott. Ett gott mål gör kampen befogad och definierar också kampen. Och vi har verkligen ett gott mål som uppmuntrar oss ifrån framtiden. Tänk på det. Målet är inte uppnått än. Det finns i framtiden. Men det motiverar oss och stärker oss i vår kamp att vi har ett gott mål. Och vi får också hjälp då med detta i en slags vidare synfält. Det väntar en seger. Vi kämpar en kamp som har en seger som målet. Och det här uttrycker Paulus jättetydligt när han skriver sitt andra brev till Timoteus, som ofta anses är det sista vi har av honom. En slags avslutande, ett brev med en del avslutande kommentarer i slutet av hans liv då. Och där är det värt att läsa andra Timoteus brevet 4, vers 7 och även 8. Lyssna på det här. Det här är en underbar summering i Paulus senare delen av hans liv, alltså helt enkelt. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Vår kamp i vår tro och för vår tro är god därför att vi har ett gott mål. En god seger som väntar. Vi vet det. Därför ska vi vara frimodiga med det. Det här tycker jag att vitsippan vittnar om. Allt det som ni sa till varandra också. Det jag vill betona nu är att jag tycker att vitsippan presenterar det här trosvissa trotset. Det är faktiskt så att den är ganska svag. Vi kommenterade Lotta och jag här alldeles nyss att den är väldigt liten från början. Hur var det du sa, Lotta? Den bryter igenom frusen mark. Vi anar dess litenhet och dess svaghet på många sätt. Men trots den har vitsippan en slags övervinnande kraft. Och den presenterar också tilltron till ljusets seger över mörkret. Det vi ser i den här bilden är inte mörkret utan ljuset. Och därför är kampen också god. Den vittnar om det här. Och den reflekterar ju dessutom den oförstörbara ljuskällan som är solen. Liksom vi reflekterar den oförstörbara och outsägligt mäktiga ljuskällan Gud. På vårt bräckliga men ändå på vårt närvarande sätt. Och den sprider sina nektar och sin väldoft. Vitsippan, precis som de här personerna som vi möter i Markustexten och våra egna liv, vittnar om att kampen trots allt är god. Det är en god tronskamp. Man kan säga då att det här spänningsfältet som finns i våra liv eftersom vi har tagit ställning för Kristus, den är alltid där. Och Paulus säger ju, noterar ju nästan som en suck i Romarbrevet 2:15 att tankarna inom honom anklagar varandra och försvarar sig. Vi har en slags inre kampdialog. Och så säger han dessutom i kapitel 7, vers 19 i Romarbrevet att det goda som jag vill, det här känner ni igen, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så är det ett kamptillstånd inom Paulus. Och det är de här vardagliga, ständiga besluten vi har att ta. Och vi är trötta ibland och uppgivna. Och vi kanske upplever besvikelser som jag redan har nämnt och oförståelse vad det är som händer. Och ibland är vi också vilsna. Min pappa och jag var ofta ute i skogen. Jag uppväxt på en skogsgård i norra Östergötland. Och då brukade han ropa så här när vi var en bit ifrån varandra. Här är jag, var är du? Och så kunde jag svara, här är jag pappa. Och så kunde vi hitta varandra. I vilsenheten kan man ropa och ibland få svar av sin far. Men min pappa vände på det. Rätt som det var så ropade istället så här. Här är du, var är jag? Vilket kanske är en ännu bättre fråga. Så har jag lust att ropa till min far i himlen. Ja, här är du, men var är jag? Vem hittar vem? Ja, det är ju ömsesidigt. Först hittar Herren oss, men sen hittar ju vi också honom. Och det är befogat att ropa, här är du, var är jag? Och det är också befogat att ropa, här är jag, var är du? I vår vilsenhet. Vi behöver helt enkelt hjälp. Och vi behöver uthållighet. Uthållighet är ett starkt tema i Nya Testamentet. Jag tänker att det är en poäng i detta också. Och vi kan påminna oss om hur det är när vi är ute och cyklar. När vinden blåser emot när vi cyklar eller när det är uppförsbacke, då går det trögt. Då får vi kämpa en stund. Men vi blir ju starkare i våra benmuskler och vi kommer faktiskt fram. Kampen kan också ha goda effekter i våra liv. Uthålligheten ökar. Och därför så skrev Paulus i Romarbrevet också i kapitel 5, vers 4. Uthållighet ger fasthet. Den goda kampen i tron, i uthållighet, stärker oss märkligt nog. Kanske har du upplevt det här, att efter någon kampfylld period kommer du vidare och känner att du är starkare. Därför att livet har berikats av att gå igenom detta, fast det inte var särskilt underhållande när det hände. Vi behöver växa i vår tillförsikt när kampen kommer. Och vi behöver hantera de här spänningsfälten och vi kan söka skydd. Det är klart vi måste bara få med också Filipperbrevet 4, verserna 6 och 7 idag. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det är en vers att minnas. Tankar och hjärtan skydd i Jesus Kristus. Också den yttre kampen kan naturligtvis vara besvärande och svår. Då handlar det ju om att vi står upp för tron. Och det är inte enkelt att hålla fast vid tron trots våra omständigheter och folk som är på oss. Som på olika sätt jagar oss eller vill hindra oss. Och här kommer naturligtvis texten in som Lotta läste från kapitel 10 i Markus. Det är runt omkring från vers 46 som vi hörde. Här har vi en man som har en stark tilltro till Gud, förlåt, till Jesus som Messias. Jesus, Davids son. Han ropar som mannen i den första texten: förbarma dig över mig. Han får göra det två gånger och kanske mer, vad vet vi. För han får yttre motstånd. De stoppar honom. De vill inte att han ska hålla på och störa Jesus, och de försöker att bli av med hans rop och honom som person. Men han ger sig inte, han är övertygad. Och trots det yttre motståndet som han har, står han kvar vid bekännelsen: Jesus, du som är Messias, Davids son, du kan förbarma dig över mig. Och Jesus hör detta, tar emot honom, tar honom till sig och befriar honom ifrån hans blindhet. Och det som sen står är ju att han följde med honom. Alltså mannen följde med Jesus på vägen. Det innebär att han tog klivet i mod från att sitta där och försöka få hjälp till att själv gå med i den vandring som många hade upplevt omkring honom som rädsleskapande och bävanskapande. Han går med mot Jerusalem efter att han mötte Jesus. Så mycket kraft har han fått när han mötte Jesus. Nyckeln är naturligtvis hela tiden att vi får vår hjälp från Jesus i vår kamp. För den här kampen som vi har att stå upp för Jesus, den är inte enkel. Man skulle kunna säga lite generellt att i vår svenska levnadsmiljö är det förhållandevis av det mildare slaget det vi upplever av yttre kamp. När vi står upp för Jesus blir vi inte skjutna för det. Vi har trossyskon som blir det. Men vi har ganska lugna förhållanden när vi upplever kamp i den yttre meningen. Men vi ska inte förringa det, för det kan vara oerhört tungt. Kampen, både den inre och den yttre, den kan vara mild, den kan vara medel och det kan vara svår. Det kan till och med vara outhärdlig när den är som värst. För vi har kampsituationer som är där av olika dimension. Det skulle snarast vara underligt om ingen i vår gemenskap här har kamp just nu. Jag misstänker att det finns någon eller flera som just nu har någon kamp i sitt liv, yttre eller inre, där det kan vara av milt slag men också av svårt slag. Och vi vet ju allihopa, när vi har gått igenom situationer som har påfrestat oss mycket, vilket behov vi har av att få lindring i vår kamp. Vi behöver hjälp. Och det är till Jesus vi ska gå när vi har våran kamp. Vi vet av erfarenhet, många av oss, att när gråten störtar över oss inifrån och vi känner oss uppgivna, då är det fantastiskt att få gå till Jesus i bön, men också att gå till en vän i samtal. Säkert har du liksom jag någon gång fått hjälp av någon som lyssnade när du hade din kampnöd och tog emot dina tårar tillsammans med dig och sa: Otto, eller vad ditt namn nu är, gå vidare, därför att kampen är trots allt till slut god, även om den just nu är svår. Kanske har du kampen i skolan. Jag hade ju det såklart. Jag bekände Jesus som mycket ung. Jag kommer aldrig att glömma den där lunchrasten på gymnasieskolan i Motala där jag då gick 1997. Jag var 17 år gammal och en klasskamrat gick hårt åt Jesus i biblioteket och svärtade ner Jesus och pratade mycket illa om Jesus på korset, förnedrade Jesus på korset. Jag stod inte ut med att höra det, så jag började diskutera med honom. Och den diskussionen var inte rolig. Jag upplevde att de som stod runt omkring inte brydde sig det minsta om att stödja min tanke att det är fel att säga så här om Jesus. Jag gjorde mitt bästa för att försvara Jesus. Och när diskussionen var över gick jag till killtoaletten och grät. Jag begrät min egen svaghet i att försvara Jesus. Jag begrät min kompis som förnedrade Jesus. Jag begrät Jesus som blev förnedrad av min kompis. Och jag tyckte bara att det var förtvivlat jobbigt. Men jag kan ändå säga att den upplevelsen av yttre kamp fördärvade verkligen inte min tilltro till Kristus i mitt liv. Tvärtom, jag bär den med mig som en slags segerkamp, trots att den just då upplevdes av mig 17 år gammal som ett nederlag. Och kanske du, där du befinner dig i skolmiljön, eller där du befinner dig i din yrkesmiljö, eller överhuvudtaget kanske i din egen familj, där du har motstånd mot att du bekänner Kristus. Kampen är möjlig att vinna, även om den är mycket, mycket svår. Därför att det är en god kamp, där Herren själv är med och går först. Han är med i varje kamp vi har. När Judas stöter på den här tanken, så skriver han i sitt brev så här, och då lägger vi upp nästa bild. Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga. Ja, vi är kallade att kämpa. Och vi är kallade att stå upp för Jesus och att leva i trohet. Det är en kamp att kämpa, men den är god. Trons goda kamp har ljus i sig. Och vi får hjälp. Det finns hjälp att få. Vi har läst det redan. Vi kan få frid i vårt inre. Vi har möjlighet att få skydd för nedbrytande tankar och kraft att orka. Och vi behöver verkligen det. Och vi har fått den heliga ande som vår hjälpare. Jag tänker på akacieträdet på de afrikanska savannerna. Akacieträdet står där med sitt lövverk även under den värsta torkan. För vet du, akacieträdet kan skicka ner sina rötter 60 meter i marken och finna vatten. Vi ska vara akacieträd. När vi har savannliknande torka omkring oss ska vi låta rötterna 60 meter ner föra vatten till oss så vi klarar kampen. Och dessutom, de som njuter av detta, det är girafferna. För girafferna med sin långa hals når upp till bladverket i akacieträden som finns kvar när allt annat är torrt. Och girafferna kan äta dessa blad mellan de taggar som finns i akacieträden och överleva torkan. Låt oss vara giraffer när vi har torka i våra liv eller kamp. Och sträcka oss dit där andra inte når. Och äta av den föda som finns i ett träd som i överförd mening nu då på ett annat sätt är Guds eget liv med rötter som alltid kan ge oss fukt och föda även om det är torrt och kämpigt i våra liv. Vi kan hoppas på Gud. För i Romarbrevet 5:4 som jag citerade för en stund sedan, där Paulus säger att uthålligheten ger fasthet. Där står det också, och fastheten hopp. Paulus skriver, uthålligheten ger fasthet och fastheten ger hopp. Jag vill injicera hopp i den goda kampen som vi står i. Trons goda kamp är också en hoppets kamp, och det är en kamp med tillförsikt. Det är värt att lyssna på vad Petrus skrev, första Petrusbrevet 1:21. Genom honom, alltså Jesus igen, genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Jag ska nu som avslutning av min predikan låta prästängens vitsippor tala ännu tydligare. I min väska har jag 3 stycken korta dikter som jag ska hämta här strax. Som jag skrev när Lena och jag var uppe i prästängarna flera gånger vårvintern 2020 när covid-epidemin bröt loss. Vi åkte dit upp, vi kunde vara ensamma, vi kunde njuta av naturen. Och jag upplevde väldigt starkt tilltal av de här blommorna den våren. Jag tog flera bilder och jag skrev 3 korta dikter. De 3 dikterna ska nu, eller poetiska uttrycken, ska nu få avsluta min predikan. Vi kan gå förbi, ta nästa bild, så får vi bibelordet jag just läste också innan jag... Att vi kan hoppas på Gud. Vi fick med det där också. Men lyssna nu på vitsippornas medundervisning som mina medförkunnare den här förmiddagen. Och ta till dig uppmuntran att trons kamp är en god kamp där segern väntar. Herren är med oss. Jesus själv är med oss. När solen är blek, marken vintertorr och vinden ännu isande kall, sök skydd och fortsätt blomma. Då bär tron, viskade vitsippan. Jag vet, mörkret fortsätter återvända. Natten är ännu lång och kall. Sov i förtröstan. Låt hoppet ge dig vila. Imorgon lyser jag över dig igen, viskade solen till vitsippan 11 dagar senare. Jag, ljusets skapare och livets herre, har för evigheters evigheter betvingat mörkret och besegrat döden, proklamerade El Shaddai i härlighet högt över vitsippan och solen tidigt påskdagens morgon. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för ditt tilltal genom ditt ord och genom din ande. Att vi kan ha hopp i vår kamp, för den är god. Vi kan ha förtröstan och tillförsikt till dig, för du är med oss. Och vi kan gå vidare efter varje kampstund, kamptid i våra liv,
i vissheten om att det är en god kamp i denna värld. Herre, om någon just här, just nu, som lyssnar på detta, har kamp av något slag i sitt liv som just pågår, då ber vi om nåd att den kampen ska lindras och föras till seger också i den nuvarande tiden, med ny styrka och ny förtröstan, med tanke på att vi har en evig seger som väntar. Vi har ett mål som aldrig kommer att vackla, och du, Herre Jesus, är verkligen i våra liv med din eviga makt. Tack för att du hjälper oss i vår kamp och ger oss mod och styrka och förmåga att gå vidare i våra liv och tjäna dig efter bästa förmåga, för du är med oss. Bevara våra hjärtan och våra tankar i dig, Herre Jesus Kristus. Amen.